makrorådet från Dagens Industri.
Varmt välkomna till makrorådets special. Jag heter Victor Munkhammar och tillägget special betyder att jag har en ekonomisk makthavare med mig i studion. Välkommen hit, Lars Heikensten.
Tack så mycket.
Du har haft många hattar på huvudet genom åren och är kanske mest känd, tror jag, för lyssnarna som gammal riksbankschef. Men nu är du ordförande i Finanspolitiska rådet. Jag tänkte att du helt kort, innan vi börjar med det göttiga så att säga, kunde berätta bara vad det är för något. Det är inte säkert att alla har full koll på det.
Ja, det Finanspolitiska rådet är en liten myndighet formellt som administrativt sorterar under Finansdepartementet. Så att det är Finansdepartementet och regeringen som utser ledamöterna i rådet. Men hela idén med rådet har ju varit att det ska agera självständigt i förhållande till regeringen och jobba med att utvärdera regeringens ekonomiska politik. Och det är framförallt makropolitiken som vi arbetar med och huruvida man uppnår eller inte uppnår det här finanspolitiska ramverket som vi arbetar med. Och om man har tillräckligt starka statsfinanser kan man väl säga att det har handlat om i väldigt hög grad. Men det handlar också om att fundera på om politiken är väl avvägd i förhållande till konjunkturen. Och sen så har vi därutöver uppgiften att driva en kvalificerad underlag för en bredare ekonomisk politisk diskussion. Och där nämns sådant som fördelningsfrågor och annat som är viktigt för finanspolitiken och viktigt för den ekonomiska politiken. Men huvudfokuset är de här makrofrågorna.
Ja, bra. Det är väl den här bredare diskussionen som det ska handla om idag. Vi ska prata om svensk finanspolitik för hela slanten och detta med anledning av den ganska intensiva debatt som pågår om huruvida det finanspolitiska ramverket bör göras om och i så fall på vilket sätt. Helt kort, de viktigaste beståndsdelarna i dagens ramverk är att de offentliga finanserna över en konjunkturcykel ska gå med plus en tredjedels procentenhet av BNP och att den offentliga skulden ska vara 35% av BNP med en tillåten avvikelse uppåt och nerat på 5 procentenheter. Det som också gäller är att det här ramverket ska ses över vart åttonde år, en så kallad ramverksperiod, och den översynen är igång eller ska dra igång, och ni har i dagarna skickat en skrivelse med just Finanspolitiska rådets inspel där. Är det korrekt?
Det stämmer bra det.
Det stämmer bra, ja, vad skönt, det börjar bra. Jag ska väl kanske också säga att det är lunchtid den 6 mars när vi spelar in det här. Ifall det händer något dramatiskt som det verkar konstigt att vi inte pratar om, så kan det bero på att vi ännu inte känner till det. Bara så att lyssnarna har det klart för sig.
Ja.
Jag kastar mig direkt över ett citat från den här skrivelsen som i alla fall jag uppfattar som centralt. Och ni skriver så här då. Citat, vår bedömning är att Sveriges låga offentliga skuld och betydande finansiella nettotillgångar är tillräckliga för att möjliggöra ett lägre saldomål. Vid ett underskottsmål på exempelvis minus 0,5% visar beräkningar att den offentliga skulden når 35% i slutet av nästa ramverksperiod som då är 2034. Slutcitat. Betyder det här att ni förordar ett underskottsmål eller säger ni bara att det är möjligt rent statsfinansiellt?
Ja, alltså vi har väl inte sagt egentligen att vi tycker att man ska ha ett underskottsmål av en viss storlek. Och jag tror att när vi resonerar vidare om det här så kommer du att förstå att vår uppfattning är att man kan landa lite olika i den här frågan. Det är inte så att ekonomisk vetenskap eller vad ska jag säga gör det möjligt att på ett tvärsäkert sätt uttala sig om det ena eller andra. Utan vi har väl sett det som vår uppgift att måla upp bilden så att säga, att visa vilket manöverutrymme som finns. Så det kan man ju konstatera att under de här åren så har ju, som vi har haft det här ramverket, så har det ju fungerat väldigt väl statsfinansiellt men också ur andra ekonomisk-politiska synpunkter får man väl säga. Och sen som en följd av detta så har skulden krympt väldigt mycket mer än man räknade med. Och därför finns det marginaler. Och så resonerar vi om vilka argument man behöver. Alltså, dels resonerar vi om kring vilken skuldnivå som man i varje fall minst bör ha. Och då landar vi i att 50% av BNP är en nivå som man nog inte bör gå över. Men även det är väldigt godtyckligt. Jag skulle kunna argumentera naturligtvis för 45 och 55 också. Ja. Men vi säger runt 50 verkar rimligt. Och då konstaterar vi att det klarar man med god marginal även om man har underskott under en tid eller även under mycket lång tid.
Ja. En annan sak bara utifrån det här citatet är ju då, jag nämnde ju här att i det nuvarande ramverket så finns det ju två tunga delar då. Dels saldomålet, att det ska vara ett överskott, och dels det här så kallade skuldankaret, att den offentliga skulden ska vara 35% av BNP. Ni skriver ju här då att för att nå de här 35% av BNP fram till 2034 så är det förenligt med ett underskott på 0,5% av BNP. Det hänger inte riktigt ihop det nuvarande målet med både överskott i finanserna och att man ska ha en konstant skuldnivå.
Nej, i praktiken så har de här överskotten genererat en fallande skuld i en större utsträckning än vad man hade föreställt sig. Och det är en fråga att fundera på. Jag har inte svaret exakt vad det sammanhänger med, men även i samband med covid när man ju ökade på den här skulden ganska rejält genom att staten har ut mycket pengar, så blev vi överraskade över hur lite den negativa effekten var på statens skuld. Men jag ska kanske säga det att jag tycker när man funderar över det här så ska man börja med att fundera över vad finns det för skäl egentligen för att man ska ha ett underskott. Och det naturliga är ju att varje generation, om jag uttrycker mig så, betalar för sig själva. Att de utgifter man har, de betalar man för via skatter i första hand. Och att ha en skuld innebär ju då att man skjuter över kostnaderna på kommande generationer. Och det menar vi att det kan i och för sig vara rimligt i situationer när man ser framför sig mycket kraftiga tillfälliga ökningar. Och det är väl vår bedömning, och det har vi skrivit om i några rapporter tidigare här, att såna, man kan argumentera för att det kommer att vara så på miljöområdet. Man kan argumentera för att det kommer att vara så när det gäller försvaret. Men framförallt miljöområdet skulle jag säga. Och vi har efterlyst för att man från politisk sida skulle göra ordentliga beräkningar av vilka behov som kan finnas av klimatskäl. Och det har man inte gjort. Och det tycker jag är olyckligt, för man borde ju börja i den ändan. Och jag tycker att den här parlamentariska kommittén som nu jobbar ska, även om man inte kan naturligtvis på den tid man har till sin förfogande att göra det här i detalj, så tycker jag att de ska ta seriöst på frågan. Det är nyttigt då dessutom för politiken att tvinga sig själv att tänka igenom vad är det för stora beslut som faktiskt behöver tas och vad kan de ungefärligen komma att kosta.
Ja, det här intergenerationella rättviseperspektivet som det heter så fint, och skriver ni en del om i rapporten, och det är just det här då att varje generation ska betala för sig själv. Min första tanke när jag läser om det är att det beror ju helt på vad man gör med pengarna som kommer loss. Det är en sak om det handlar om skattesänkningar och ökade offentliga utgifter, en helt annan om det handlar om infrastruktur. Jag menar, vi har ju glädje idag av de järnvägsinvesteringar som gjordes på 1800-talet. Och det är väl rättvist att vi är med och betalar för dem, att inte de fattiga bönderna på 1800-talet fick betala hela den summan. Däremot om det handlar om att öka offentliga utgifter, då kommer ju saken i ett annat ljus. Så att vad som är rättvist beror ju helt på vad man gör, eller?
Ja, det håller jag med om. Att det handlar ju om, och klimatinvesteringar är ju ett exempel på det, och även försvarsinvesteringar. Det handlar ju om att man ska göra satsningar som kommer kommande generationer till godo, så att säga. Och därför skriver vi också en del om att det är väsentligt att som en del i en sån här uppgörelse, om man säger att det finns anledning att under den här nästa period, det är ändå den vi pratar om, 8 år framöver, va? Att under de 8 åren ha underskott därför att det finns de här behoven, då vill vi att man ska specificera, som jag var inne på ganska väl, de där behoven, och att det ska ställas krav på de regeringar som lägger fram förslagen de kommande åren att redovisa på vilket sätt det de gör faktiskt bidrar till detta. Vi kommer ändå inte att kunna hindra att man kommer att kunna göra annat i viss utsträckning. Men det hjälper ändå till att fokusera den politiska diskussionen. För du har ju alldeles rätt i att det finns ju risk att pengarna bara spenderas. Och de här extra pengarna, de är inte avsedda för det, så att säga. Och jag ska säga att det avspeglar inte en värdering att jag skulle säga att skola och dagis är mindre viktiga än klimatinvesteringar. Men vill vi ha mer skola och dagis så bör vi så att säga betala med våra skatter för det. Men de här extra pengarna som vi lånar till, det bör vara till investeringar.
Ja.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Ni gör också en annan stor poäng som jag tolkar i alla fall som ni gör i den här skrivelsen. Ni sätter de här pengarna som eventuellt skulle kunna frigöras då, en förändring av målet. Om vi bara för att liksom sätta siffror på det. Om man går från en tredjedel nu då till ett så kallat balansmål, alltså noll, då handlar det i relation till dagens BNP om ungefär 20 miljarder per år. Om man går hela vägen, som i alla fall jag har sett som det mest aggressiva, om man får säga så, minus 1%, så handlar det om 80 miljarder. Ni påpekar då att de totala offentliga utgifterna i Sverige per år är ungefär 3 000 miljarder. Även om det här är stora summor vi pratar om, så i relation till det är de ganska små. Och ni skriver också mycket om att man kanske ska börja gräva på en annan plats, nämligen hur används de här 3 000 miljarderna idag, och att det kommer krävas omprioriteringar inom den summan för att kunna mäkta med de här investeringarna som från vissa håll pekas ut som nödvändiga.
Ja, alltså det är ju en lite konstigt på ett sitt sätt, kan man säga, att det blir en så våldsam intensiv diskussion kring den här lilla förändringen eller den här förändringen i ramverket. Den är ju principiellt viktig om man bör tänka igenom det och så vidare. Men, precis som du är inne på, det handlar om någon, och om vi skulle öka det ganska, liksom, som du säger, så handlar det om någon procentenhet av de totala offentliga utgifterna. Så det är väldigt lite i det perspektivet. Och ska vi klara av till exempel klimatet, då måste vi ju kunna prioritera bland de pengar vi har också. Och se till att använda mer av våra gemensamma resurser till att investera i de satsningar som verkligen behövs. Och vi nämner ju också att man behöver fokusera på effektivitet på olika sätt. Det har gjorts ganska många studier, och Finanspolitiska rådet har själv tidigare varit inblandad i det när man tittat på infrastrukturinvesteringar. När man då har visat att man inte alls har gjort de investeringar som var viktigast att göra utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, utan andra saker har avgjort vad man har gjort för investeringar. Och det är naturligtvis en risk, och vi vädjar, kan man väl säga, till den här parlamentariska kommittén att faktiskt i den här diskussionen ta med frågan om hur vi hanterar våra offentliga utgifter på ett effektivare sätt också. De kan alltså inte lösa det, men de kunde möjligen initiera några utredningar eller driva de frågorna vidare, så att säga.
Ja. Utöver infrastruktur då, är det några andra lågt hängande frukter som ni har identifierat vad gäller omprioritering och eller effektiviseringar inom ramen för de här 3 000 miljarderna som så att säga bara rullar på som det är?
Nej, jag skulle inte säga att vi har inte haft en sån diskussion egentligen. Alltså frågar du mig så tror jag ju att när det gäller till exempel sjukvården så finns det en hel del att göra, och då talar jag liksom inte om besparingar i meningen att ta bort en undersköterska till här och där. Det kan man säkert göra här och där, så att säga. Det är inte det jag menar. Men det är ju inte på det sättet vi får en mer effektiv sjukvård, utan det är ju att fundera över vad har vi för typ av organisationsmodell. Och vi vet ju när vi jämför med andra länder att vi har en hel del brister. Att svenska läkare i betydligt lägre utsträckning än läkare i många andra länder använder sin tid till att träffa patienter och så vidare. Va? Så att det finns ju massor med stora strukturproblem, och jag efterlyser väl generellt, det har vi pratat om i finanspolitiken, hur vi ska kunna ta oss an med frågorna. Men det man saknar, tycker jag, lite grann i politiken, det är ett långsiktiga perspektiv. Att man är beredd att ta sig an stora frågor av den typen och bygga system som kan fungera.
Ja, en annan sak som ni poängterar är att om det skulle bli en förändring i det här ramverket, att det då gäller för den här 8-årsperioden. Det ska ju ses över vart 8:e år. Att det så att säga inte är en permanent förändring, det handlar utan om en tillfällig, och sen kommer en ny översyn och så får man se vad det här bra eller vad det inte bra. Varför är det så viktigt för er?
Ja, men alltså det är ju viktigt vi, så att säga, eller låt mig backa ett steg. Det är ju ingen tillfällighet att man har sådana här översyner med jämna mellanrum. Och det är ingen tillfällighet att man har 8-årscykel det för att inte sittande regeringen ska kunna manipulera på det här systemet, utan man lägger fram det och sätter igång det efter ett val, så att säga. Man ändrar efter ett val. Ja, nu tappar jag tråden.
Ja, men det här att ni punkterar att det ska vara, att det ska vara tillfälligt, att man säger att det här är en förändring vi gör som gäller för de här 8 åren. Sen tittar vi på det igen. Och då gör vi en ny bedömning. Ja, var det här vettigt eller var det inte vettigt?
Alltså att det är tillfälligt, det tycker jag det är viktigt att man undersöker. För nu gör vi det här för de närmaste 8 åren, så att säga. Och det gäller då att tänka i det perspektivet, vad behövs under den här perioden? Och skulle du, om du, och det är inte så att det här, sen kan man ju vara orolig för att en förändring där man ökar utgifterna kommer att fortsätta leva kvar. Det är jag medveten om, att politiken kan tala för det. Men jag tycker att det är centralt att politikerna i varje läge ändå gör klart för allmänheten att nu har vi en speciell situation här. Nu har vi den här klimatanpassningen, och gör vi inte den de närmsta decennierna så kommer det bli stora bekymmer. Men gör vi den så kan vi ju komma om på en annan bana, så att säga, och kanske inte behöva ha så stora investeringar. Ja. Framöver.
Hur ser du på risken då? Att, jag menar, nu, när det här överskottsmålet infördes så var det ju först 2% av BNP. Det var ju efter 90-talskrisen. Sen sänktes det till 1% av BNP. Sen till 0,3% av BNP. Hur ser du på svårigheten att i så fall så att säga, gå åt andra hållet? Om man nu då inför för den här perioden 27-34, säg -0.5%, och sen kommer man på att nej, men nu ska vi gå tillbaka till noll. Det är kanske en knivigare manöver än att, så att säga, lätta på det.
Ja, det har du säkert rätt i. Samtidigt får man väl säga att den här reduceringen som har skett över tiden, den har ju inte varit onaturlig mot bakgrund av att vi började den här situationen med en statsskuld på 70-80% av BNP och bedömningar som talar om att den kunde gå uppåt 100 och sådär. Så då var det ju väldigt rimligt att pressa ner den. Nu är vi bland de länder som har allra lägst i världen och det här utrymmet finns. Och det är också förenat med kostnader att avstå från att utnyttja det och inte göra de här.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Investeringarna som vi kunde göra. Men det är ju en avvägning.
När man tittar på skulder i ett långt perspektiv, ibland pratar man om en skulddynamik, hur det här rör sig, och för nationer är det ofta relation till BNP man sätter. Hur stor skuld har man i relation till BNP, som är någon slags betalningsförmåga, eller man ska säga. Så blir det ju en väldig skillnad om man antar att räntorna, de långsiktiga skuldräntorna, kommer vara högre eller lägre än den långsiktiga nominella BNP-tillväxten. Och ni skriver då att det är oklokt att anta att skuldräntorna kommer vara lägre än den nominella BNP-tillväxten. Det är ett försiktigt antagande, så att säga. Jag undrar lite, vilka antaganden gör ni om potentiell tillväxt respektive rimliga nivåer att tänka sig på räntor när ni skriver här?
Ja, alltså jag kan väl börja med att säga att det blev ju fram till coronan en period, eller det var en period fram till coronan, från finanskrisen framåt där, när de långa räntorna sjönk väldigt mycket internationellt. Och det där innebar ju att det för en del länder så var det en snabbare tillväxttakt än räntetakten för ganska många länder. Och det har ju gjort att den här våldsamma upplåningsexpansionen som har skett till exempel i Förenta Staterna, att den har blivit mindre kostsam än vad man hade anledning att frukta, så att säga. Men precis som du säger, så är det ju liksom, tror jag, oklokt att lita på att det skulle kunna bli en sån utveckling framöver, så att säga. Jag kan väl säga att vi har inte som finanspolitiskt råd satt oss ner och fastställt vad vi tror är möjligt, så att säga. Men jag skulle väl tro att en potentiell tillväxt på 2-2,5 är rimlig att tänka sig. Det här är väldigt mycket mellan tummen och pekfingret. Och jag tror att en räntenivå runt 3 eller någonting sånt är rimlig att föreställa sig. Men jag har haft fel förut, om jag säger.
Ja, jo.
Det finns ju en väldigt livlig diskussion om vad händer sen när den här fasen vi nu är inne i, där räntorna har dragits upp för att dämpa inflationen internationellt, och de flesta väntar att de kommer att komma ner. Och finns det en väldigt intensiv diskussion bland ekonomer om huruvida man kommer att komma tillbaka till de här låga nivåerna, vilket en del är väldigt övertygad om. Och andra som argumenterar för att det finns andra inslag i utvecklingen nu, det långsammare globalisering, bekymmer på när det gäller utbudet av energi och liknande, stora behov av investeringar för klimatomställning och så vidare, pekar man på ett antal faktorer som talar, även demografin hävdar en del, talar emot en så här låg ränteutveckling. Så att jag har ingen särskilt stark uppfattning om exakt hur det där kommer att bli, tyvärr alltså. Jag skulle gärna önska att jag känner mig tryggare.
Ja, om jag ändå bara får fånga dina siffror där då, det är inte helt ovanligt, alltså man potentiellt BNP-tillväxt på 2-2,5, och då pratar man ju om real BNP-tillväxt. Ja, ja. Och sen om vi tänker att din gamla arbetsgivare Riksbanken ryckas med att hålla inflationen på 2, då har vi ju nominell på 4-4,5. Och så sa du räntor på 3. Då är vi på rätt sida i den här skulddynamiken, så att säga, där det inte blir den här snöbollseffekten. Det vill säga tillväxten, den nominella, är högre än de nominella räntorna. Ja. Så då skulle vi ju kunna ha en tolerans i så fall för en högre skuldsättning.
Ja, alltså, vad vi säger här i vår skrivelse är väl att de här perspektiven att det kan bli ganska låga räntor innebär ju en viss förskjutning i riskbilden, om jag uttrycker mig med så, jämfört med vad man skulle kunna säga är en mer normal utveckling i ett långt historiskt perspektiv, så finns det förutsättningar för förhållandevis låga räntor, förhållandevis förmånligt trade-offer, och det kan ju hjälpa till lite om man tycker att man har tillräckligt starka skäl för att öka underskottet, så att säga.
Ja, men det är lite så att det får i så fall bli en positiv överraskning. Man ska inte planera utifrån. Nej, det är det så ni tänker ungefär?
Så tänker vi. Alltså, det finns ju de som har argumenterat för att det kommer att bli på det här sättet, och därför ska vi utnyttja chansen. Det är gratis att låna, så att säga. Det tror vi är ett farligt synsätt.
Ja. En annan sak som man ju slås av, du har själv varit inne på det, att skulden har sjunkit mer än någon hade kanske trott, och om vi nu inte ändrar det finanspolitiska ramverket, eller till om vi bara ändrar lite grann till kanske ett balansmål, så kan man ju anta att den offentliga skulden fortsätter att sjunka. Vad ser vi för nedre gräns? Jag menar, det finns ju redan kring det här skuldankaret där ju vi går och balanserar nu på 30% då, som man helst inte ska gå under. Vad är liksom om 50% är en övre gräns för att ha nödvändiga marginaler, vad går den nedre gränsen?
Ja, jag kan faktiskt inte svara på det heller. Det har att göra med institutionella förhållanden ganska mycket. En fråga som har diskuterats från tid till annan i en del länder faktiskt, även i USA under min livstid.
Och 90-talet, ja, just det. Var ju det. Greenspan oroar sig.
Det känns som en ganska... Ja,
det är ett exempel på att saker kan ändra sig.
Det känns som en ganska avlägsen frågeställning. Ja. Men då var de faktiskt i Sverige och diskuterade med oss, för vi hade ju haft en situation då med snabbt fallande statlig upplåning, så de kom och var nyfikna på hur vi hanterade att det gavs ut betydligt mindre statsobligationer. Jag kan även dra mig till minnet att jag pratat med Greenspan om just den här frågan faktiskt. Men jag tror ju att man ska inte styra den statliga upplåningspolitiken. ramverket ska vi inte låta styras av överväganden om huruvida man behöver av tekniska skäl ha statsobligationer på en marknad eller inte, utan det tror jag är en fråga som det går att lösa på ett eller annat sätt, så att säga. Men ur något slags samhällsekonomiskt övergripande perspektiv så förefaller det ju troligt, som världen ser ut, att det är bättre att använda en del pengar och investera, tycker jag, än det att låta skulden minska ännu mycket mer.
Alltså. Det är ett traditionellt alternativkostnadsresonemang som ligger bakom det. Att man går miste om genom att inte exempelvis investera kostar mer än det man tjänar på lägre skuldräntor.
Jag tror definitivt, men det har ju framgått av det vi har pratat om tidigare, att vår bedömning, även om vi inte vet hur mycket som behövs och exakt vad som behövs, det är att det finns behov av rätt så stora investeringar och att det är klokare att göra då, men att så att säga krympa investeringar för att ytterligare förbättra skulden.
Ja. Jag har det där talet från Greenspan utskrivet till The American Bond Association 96, tror jag. Som ett litet memento mori ligger det på mitt skrivbord. Som
det stämmer ganska bra, för jag började i Riksbanken 95.
Ja, just det. En annan diskussion kring finanspolitiken som ni också adresserar i den här skrivelsen är den som väcktes av långtidsutredningen, som ju presenterades precis innan jul, och den gäller huruvida finanspolitiken ska ta ett större ansvar för konjunkturstabiliseringen, alltså se till att det inte svänger så mycket kring tillväxt och arbetslöshet och sånt, som ju nu ligger ju det på Riksbanken i stor utsträckning, att använda penningpolitiken till det. De föreslår att finanspolitiken ska ta ett större ansvar, som sagt. Det är ni skeptiska till. Kan du utveckla lite vad ni tänker där?
Alltså, låt mig gå tillbaka en liten bit i tiden. Alltså, när jag började jobba med ekonomisk politik på 80-talet, då hade vi ju en fullständig, kan man säga, samordning mellan finans- och penningpolitik. Vi hade en riksbank som i allt väsentligt var en myndighet under regeringen. Ofta var det en statssekreterare, den mest kände Dag Hammarskjöld, som var ordförande i Riksbanken. Och liksom Riksbanken såg som en myndighet som implementerade regeringens ekonomiska politik. Och sen blev ju, alltså erfarenheten tyder ju på att det där inte fungerar särskilt väl, utan räntorna kom att mer och mer styras utav politiska cykler inför val och så vidare. Och det i kombination med den faktiska inflationen gick upp i samband med oljekrisen och så här, gjorde att skepsisen ökade mot den här modellen. Och sen gick man över ganska brett till att ha penningpolitik med rörlig växelkurs och inflationsmål. Det där ju då Riksbanken fick huvudansvaret, eller kanske inte huvudansvaret, det är fel ord, men normalt sett i en sån värld så kunde Riksbanken förutsättas anpassa räntorna på ett sätt som bidrog till att stabilisera konjunkturen, förutom att det bidrog till att man fick den inflation då, som var Riksbankens huvudmål, så att säga. Och det fanns en skepsis mot att finanspolitiken kunde spela en särskilt meningsfull roll i de sammanhangen. Sen tycker jag väl att erfarenheten från Sverige visar att det kanske fanns lite större utrymme för finanspolitik än vad man då trodde. Jag har personligen alltid menat att det har funnits ett utrymme för finanspolitik, men jag såg det väl mest som att det skulle vara i krissammanhang och så vidare. Och det gör jag väl fortfarande. Men det är ändå värt att notera att dels att den fungerat bra i krissammanhang, exempelvis i samband med pandemin. Va? Men när vi tittar över de här åren som har gått med det här nya ramverket, så har vi bedrivit en kontracyklisk finanspolitik. Alltså finanspolitik har hjälpt till att stabilisera ekonomin under de här åren, ser det ut som. Och det pekar ju på att den kan spela en positiv roll. Men sen tycker vi att långtidsutredningen går väldigt långt i detta. Och det handlar också om att man har en, alltså man ger en överdriven bild, tycker jag, sammantaget, av möjligheten att bedriva den här typen av politik. Och man har också idéer där man tänker sig att teknokrater så att säga ska sitta runt ett bord och bestämma vad som fungerar och inte fungerar när man utformar politiken. Och jag tror att det inte är, dels tror jag inte det är realistiskt med tanke på de tidsramar som man rör sig med i samband med den här typen av kriser som kan dyka upp och sådär. Och jag är inte heller helt förtjust i idén. Jag tror att de där frågorna till sin karaktär är i allt väsentligt politiska. Och det är viktigt att ansvaret är politiskt. Det hindrar inte att man sen kan utvärdera politiken och bedöma den på olika sätt. Och det tycker jag man bör göra. Man bör hjälpa till och stadga upp systemet. Men så att säga inte ha en försöka sträva mot att man har en tjänstemanna styrd finanspolitik i större utsträckning än man redan har.
Är det liksom demokratiska underskottet då som du, att man kan rösta bort politiker men tjänstemän kan man inte rösta bort?
Ja, alltså man kan säga så här att redan när man införde självständiga centralbanker så är det klart att det var en fråga som diskuterades en hel del. Och för mig med den bakgrund jag hade var det alls inte en självklar sätt att göra. Men jag tog argumenten, eller hur jag ska uttrycka, men jag blev övertygad om att det var vettigt och gjorde vad jag kunde för att Riksbanken skulle jobba på ett öppet sätt och inbjuda till en politisk diskussion om de här sakerna. Att gå ytterligare ett steg och även så att säga göra finanspolitiken i olika avseenden.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Väldigt tjänstemannastyrd. Det är jag inte övertygad om. Så att säga.
Bra, vi ska börja runda av det här. Jag tänkte bara om du liksom, väldigt koncist, de tre viktigaste medskicken till den här ramverksöversynen från Finanspolitiska rådet. Jag menar, vi har ju pratat om det nu, men om du liksom, vad är det absolut viktigaste som ni har att komma med till den här översynen?
Ja, jag tycker att det är att det finns en del utrymme om man vill för att ändra från det här överskottsmålet till ett balansmål eller ett mindre underskottsmål. Men det är väldigt viktigt att bygga under det ordentligt, att tydliggöra vad de här medlen i så fall ska användas till. Och det är viktigt därför att vi behöver det i den politiska diskussionen så att det inte är början på ett sluttande plan utan att det går att ompröva genom 8 år om samma argument finns kvar. Och så. Men det är också viktigt för att det ska gå att utvärdera huruvida det här verkligen har bidragit till att det blir ökade investeringar exempelvis. Och sen tror jag om du ber mig bara väldigt kort så tror jag ju faktiskt att jag skulle säga det. Men sen kom framför allt ihåg att den offentliga budgeten är 3000 miljarder redan nu. Och det finns oerhört mycket att göra där. Och försök att enas om en del viktiga långsiktiga reformer som behövs och som kan leda till att vi använder offentliga medel på ett bättre sätt.
Med de orden så tackar jag dig Lars Heikensten. Jag tackar alla som har lyssnat. Makrorådets special är slut för den här gången. Vi återkommer ännu så länge oklart när och oklart med vem. Ta hand om er. Hej hej.
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.